Nu ska alla slöjor tas bort. All blindhet ska åtgärdas. Alla ska se klart. Och det kanske blir en mycket chockerande upplevelse. Han ska göra döden om intet. Här rör vi lite grann vid detta med de dödas uppståndelse. Att den här situationen av allmän förkrosselse, eller åtminstone utbredd förkrosselse, kanske inte bara omfattar de som råkar leva just där och då, utan att det är någonting som visar sig ha återverkan kanske i, om inte i hela mänskligheten. Det talas ju om uppståndelse från de döda vid två tillfällen. Vi får väl se hur det blir. Men det är i alla fall någonting som kan verka utöver de som just lever där och då. Jag stryker under igen att det vi rör oss med nu är ju bara antydningar. Möjligheter. Så här kanske det blir. Och om det skulle bli så vet vi ju ännu mindre hur många det verkligen blir som omvänder sig. Hur många det är som går in i en verklig förkrosselse och som söker nåd. Där nåd måste sökas. Men det är ändå så att Herren kommer i en situation där behovet av nåd är extremt. Och där kanske också nåd kan ges i många riktningar och på många sätt. Jag tänkte att vi nu skulle läsa det 11:e kapitlet i Romarbrevet. Läsa från början till slut. För Paulus brottas ju här i 9, 10, 11. Så brottas han ju med frågan varför Israels folk inte tar emot evangelium på samma sätt som hedningarna. Jag frågar nu, har då Gud förskjutit sitt folk? Visst inte. Jag är själv israelit av Abrahams ett och av Benjamins stam. Gud har inte förskjutit sitt folk som han tidigare har känt som sitt. Eller vet ni inte vad skriften säger där den talar om Elia, hur han vänder sig till Gud och anklagar Israel? Herre, dina profeter har de dödat och dina altaren har de rivit ner. Jag ensam är kvar och mig vill de döda. Men vad svarar Gud honom? Jag har lämnat kvar åt mig 7000 män som inte har böjt knä för Baal. På samma sätt finns det också i denna tid en rest som Gud har utvalt av nåd. Men om det var av nåd så var det inte på grund av gärningar, annars vore nåden inte längre nåd. Vad följer då av detta? Jo, vad Israel strävar efter har det inte uppnått. De utvalda har nått det, men de andra har blivit förstockade. Det står skrivet, Gud har gett dem en likgiltighetens ande, ögon som inte ser och öron som inte hör, och detta ända till denna dag. Och David säger, må deras bord bli en snara och ett nät, en fälla och ett straff för dem. Må deras ögon bli förmörkade så att de inte ser, och böj deras rygg för alltid. Har Gud förskjutit sitt folk? Nej. Och ändå är det detta som kyrkan har sagt genom nästan två årtusenden. Israel gäller inte längre som Guds folk. Paulus har ju en intressant motivering. Har Gud förskjutit sitt folk? Nej, säger han. Jag är ju troende. Hade Gud förskjutit Israel så skulle ingen enda kunna tro. Det är alltså hans tes i sammanhanget. Och så påminner han sig själv och oss i den heliga ande om profeten Elia efter händelserna på Karmel. När han sitter under ginstbusken och suckar och tycker att det blev inte det slutresultat som han hade drömt om. Och då säger Herren att det finns, jag har sparat åt mig 7000 män som inte har böjt knä för Baal. Och det är alltså Gud som har gett den rättfärdigheten som en gåva åt dessa 7000. Det hade inte med deras gärningar eller leverna att göra. För då vore nåden inte nåd, säger han. Utan det har med Guds barmhärtighet att göra. Och då erinrar vi oss Jeremia som får gå runt i stan för att se om det fanns någon enda rättfärdig. Fanns det så skulle hela stan bli skonad. Och så långt jag kan förstå så är det Paulus menar här. Att vid det tillfället på Elias tid så hade Gud sparat 7000 män åt sig för att folket skulle leva vidare. Under stora svårigheter, under många sorters hemsökelser, men folket fanns kvar i Guds plan och Guds hushållning, i Guds trofasthet.